Ny vecka och ny Formel 1-podd. Vi har satt Motors Formel 1-podd Janne Blomqvist, Erik Stenborg som kommer att ge er senaste nytt vad som gäller runt Formel 1. När vi spelar in det här så har vi fått reda på att Azerbaijan också kommer att bli uppskjutet, Azerbaijans Grand Prix. Mer om hur kalendern påverkas av de här senaste besluten då, att skjuta upp allt fler lopp, ska vi gå igenom såklart. Vi har en väldigt, väldigt rolig gäst dessutom i dagens podcast, nämligen unge Dino Beganovic. Svenske Dino Beganovic som är den första svenska föraren som tar plats i ett riktigt förarprogram av den lite modernare typen i alla fall. Vi har ju haft några som körde i Marlboro World Motorsport Team, World Championship Team tror jag det hette på den tiden. Men Dino Beganovic har alltså fått möjlighet att köra då i det som kallas för Ferrari Driver Academy och ta steget upp från kart till Formel 4 den här säsongen. Men det har ju hänt lite grejer som alla är medvetna om, och vi tar pulsen lite grann på Dino och kollar hur det går att hålla sig varm trots att man sitter i karantän. Och sen ska vi prata lite grann om det här nya programmet som vi startade i söndags via Playsport F1 Depån Live. Erik Stenborg, som ja. Är lite småsnuvig. Är du coronasmittad?
Ja, antagligen. Nej, det är ingen idé att skoja om det. Jag har en tvååring som också är förkyld. Mm. Så att, då brukar det vandra en del, om man säger så.
Det gör ju det när man har småbarn.
Men du, när du sa det där om att vi har en väldigt kul gäst, vet du vem jag trodde att det var?
Nej.
Jag trodde att du menade mig.
Yes. Ja, men du är ingen gäst. Du är för fan en inventarie.
Ja, men exakt, det glömde jag bort. Ja. Inventarie. Yeah. Och sen så kan jag också säga Marlboro World Championship Team. Jag har en racing overall som jag använder otroligt ofta, som du märker. Jag kör ju väldigt
mycket. Ja, du gör ju det. Du har i alla fall schyssta grejer.
Ja, exakt. Jag har bäst grejer typ på norra halvklotet alltså. Men jag kör inte mycket. Men då har jag har en röd eller en vit overall med en så här vit eller röd stripe på längs sidan så här. Och då, nu har jag äntligen beställt en patch.
Aha.
Med Marlboro World Championship Team på eBay, och så har jag köpt nya inre dörrhandtag till min gamla Porsche.
Så där ja. Så du är med idag, i det där, alltså. Du är med i det där programmet alltså.
Och jag har dörrhandtag snart också. Ja,
det är bra så du kan stänga.
Ja, det går inte nu. Ja, så på passagerarsidan. Ah, okay. Jag råkade dra sönder dem.
Så kan det bli. Hörru du, vi ska inte prata så mycket om det nu utan hålla oss till det Formel 1-mässiga.
Eller?
Ja, varför inte? Det finns, hörru du, i dessa tider kan man ju liksom fylla tiden med vad som helst egentligen. För det är ju som det är. Vi kan inte göra så mycket åt det. Det som dock har skett senast idag när vi spelar in där är ju att Azerbaijans Grand Prix sällar sig till de tidigare 7 Formel 1-loppen då som har blivit inställda eller uppskjutna. Och nu är det alltså 8 VM-deltävlingar då uppskjutna eller cancellerade. Och faktiskt är Australien nu cancellerat officiellt då, i alla fall enligt F1s egen hemsida.
Ja, exakt. Men det är inte någon så här artikel som kommit ut där, utan senast i söndag så presenterade vi det här i det här programmet som vi sände på via Playsport F1 på live. Och då presenterade vi Australien som uppskjutet. Det är en skillnad då, för att då finns det fortfarande hopp att de ska genomföra just den tävlingen. Men går in på F1.com och tittar på kalendern så står det cancelled. Och jag tror inte att det är en typo så att säga, eller en felskrivning.
Nej, troligen inte, och det är ju oerhört svårt att styra om kosan och åka tillbaka till Australien då, om det skulle öppna upp och bli möjligt att börja tävla till att börja med. Och det är ju det som är den stora frågan, om det kommer att gå att arrangera någon race överhuvudtaget under 2020. Det här senaste beslutet innebär ju nu att Kanada är första möjliga start nu då, som inte har bekräftats uppskjutet eller inställt. Kanadas Grand Prix då, och då är vi en bit in i juni, mitten på juni runt midsommartid. Men det finns ju, ja.
Mm. Ja, men det är ju det som det som jag tycker är jobbigt med det, och det har vi pratat om i förra veckan också, att just den där grejen att allting bara skjuts framåt hela tiden, att man får, jag menar det var april i början skulle man köra, eller liksom när man märkte att de började ställa in race i Australien till exempel, och det var inte så länge sedan, 2 veckor sedan drygt, och då var det ändå så här april, kanske maj, Okej, men sen blev det Monaco. Och sen så var det tydligt i förra veckan då att Monaco inte skulle bli av. Och sen så började man flytta tillbaka till Azerbaijan. Och Azerbaijan har alltid varit en så här liten nordstjärna i allt det här. Det har liksom nämnts, även om det bara rycktes vägen. Just för sommaren igång och man hoppas att det ska komma förändringar dit. Och sen så nu så stänger de Azerbaijan. Men grejen också med Kanada är ju att Kanada har ju tillkännagivit då i veckan att de kommer inte skicka sin OS-trupp till Japan oavsett vad man väljer att göra med OS då. Det är väl ytterst osäkert om de kommer genomföra OS i Japan, sommar-OS i Japan alltså, i sommar, men det är ju juli.
Mm.
Så att om man inte skickar sina idrottare till Japan i juli, då vill man nog inte ha 2000 pers in i Montreal i juni heller.
Minst 2000.
Ja, exakt. Mm. Men jag tänker även om det inte är publik på plats.
Ja, du menar så. Ja.
Det finns sådana grejer.
Ja, nej, men visst, nej, det känns ju högligen osäkert. Och som sagt, precis som du säger då, om de väljer att se till sina idrottares väl och ve och hälsa och håller dem hemma ifrån OS, så känns det som att de inte riktigt själva känner i Kanada att det kommer att bli möjligt att arrangera ett Formel 1-lopp då innan sommar-OS ska dra igång. Så att, jag håller nog med om det. Och just nu så känns det ju för mig i alla fall som mest troligt, och det här är ju ett rörligt mål. Det är ju ett väldigt rörligt mål skulle jag säga, att man skulle kunna starta det hela efter det som tidigare var sommaruppehållet, det vill säga med Belgiens Grand Prix. Det tycker jag känns just nu i alla fall idag som en någorlunda realistisk målsättning att ha, även om den också är bara en boll upp i luften. Det är verkligen
liksom baserat på magkänslan.
Exakt, det finns ingenting som egentligen tyder på någon form av lindring i problemen i stora delar av världen i alla fall. Och snarare känns det tvärtom, som att det fortsätter att bli värre och värre hela tiden. Och innan man ser att det börjar liksom vika och att man ser en trend åt andra hållet. Herregud vad jag längtar efter det beskedet, att vi faktiskt har en vikande trend. Men jag har inte lyckats hitta den än, och även om Anders Tegnell nu då, epidemiologen i Sverige sa att det kanske kommer att lugna sig framåt slutet på maj.
Mm, exakt, men det är ganska lång tid dess om man tänker på hur fort det har gått. Jag menar, än en gång, jag åkte till Italien 21 februari utan någon större tanke på det här. Liksom. Det är klart att det figurerade ju då fortfarande, eller redan då, men jag menar, det var inte kaos som det är idag. Och det är en dryg månad sedan. Så att, jag menar, då är det åtminstone 2 månader dit innan det ska liksom nå den kulmen.
Exakt.
Då. Men det vi kan konstatera då är att tidigast är vi inne i slutet av juni. Mm. Även om vi inte tror på den prognosen så att säga, så är vi tidigast inne, jag tror att det är 28 juni som Frankrikes GP skulle gå. Det är alltså det första racet som inte är ännu uppskjutet idag måndag,
ja.
Kan vi konstatera också.
Kanada är ju inte det ännu, men vi får väl se vad som händer. Men mycket, mycket sannolikt i alla fall. Och sett till hur många race man behöver göra för att kunna köra ett världsmästerskap i år, så är det ju 8 race som gäller. Den här siffran 15 figurerar ju hos många, och det är ju alltså ett antal som gäller för alla broadcasters, och när de kan börja göra anspråk på att kanske få avdrag på vad det kostar att köpa rättigheten.
Mm. Men det stämmer nog inte, beroende på att det är force majeure, en sån här pandemi som det är. Om F1 skulle ställa in i år då mer än 7 tävlingar av andra anledningar, ekonomiska problem eller vad det nu kan tänkas vara, om vi glömmer coronaviruset, då skulle vi börja kunna och det beror nog också lite på vilket avtal det har, men jag tror att det generella är satt då till 15 race. Då börjar
det är därför den siffran har förekommit hos många då. Men det är alltså 8 som krävs för att kunna kora en världsmästare, och då räcker det ju faktiskt att köra Belgiens Grand Prix fram till slut, de ordinarie racen så att säga, då, så kan man klara det då.
Mm. Men vi ska ta faktiskt här, för att nu under kvällen så kom det ut då ett pressmeddelande från Formel 1, undertecknat Chase Carey, alltså styrelseledamot
VD.
För vd, men Executive Chairman.
Ja, är det, det är vd? Kanske styrelseordförande också då.
Hur som helst. Han är
Big Boss.
Ja, exakt. Och jag har översatt delar av det här lite snabbt, för jag tycker att man kan utläsa någonting ur det här då.
Kör hårt.
Det är en lång text här, så häng med. Under den senaste veckan har Formel 1, de 10 F1-stallen och FIA samlats och vidtagit snabba avgörande åtgärder som en del av vårt första svar på covid-19-pandemin. Även om ingen för närvarande kan vara säker på exakt när situationen kommer att förbättras, kommer den att förbättras. Och när den gör det är vi redo att tävla igen. Vi är alla engagerade i att ge våra fans en F1-säsong 2020. Det är positivt. Det var inte som man tvivlade på det förvisso då. Vi inser att det finns en betydande risk för ytterligare uppskjutningar i för närvarande schemalagda evenemang. Men vi och våra partners förväntar oss att säsongen ska börja någon gång i sommar med en reviderad kalender på mellan 15 till 18 lopp. Och det där ska vi komma ihåg, det kan vi prata vidare om. Mellan Formel 1, stallen och FIA i samarbete med våra viktigaste intressenter planerar och engagerar vi oss fullt ut för att återvända till banan vid det första tillfället att börja säsongen 2020 och kommer att fortsätta ta råd från hälsomyndigheter och experter. Vår första prioritering fortsätter att vara säkerheten och hälsan hos våra fans, de samhällen vi besöker och det inom Formel 1-familjen. Vi är övertygade om att vi alla kommer igenom detta och får se bättre dagar framöver. Och när vi gör det kommer vi att se till att alla som investerat i denna sport på alla nivåer känner sig belönade. Och då kan vi komma tillbaka till det där då, 15-18 lopp, det figurerar där igen. Och då skulle det vara så till exempel att man sätter igång den i säsongen alltså i Belgien. Om man då tittar på vad vi har, då är det slutet av augusti till månadsskiftet november-december i normala fall. Men jag tror att de vill sätta igång den tidigare, självklart, för att hinna med de här 15-18 racen. Men Eje Elje alltså var ju med i vårt program där i söndags som vi har nämnt, och han kom ju med en ganska intressant teori där som jag faktiskt inte hade tänkt på innan han sa det. En supersäsong som liksom sträcker sig över vintern in i 2021 eventuellt då, för att genomföra 2020-säsongen. Mm.
Och det är ju en tanke så god som någon att man kan göra det på det viset. Det som tror jag krävs för det, ett sånt beslut, är nog att det visar sig bli så få race och möjligheter att köra race när det väl sätter igång att man inte kommer upp i 8 till att börja med. Då tror jag man överväger att ta de som man faktiskt kan köra under 2020 och baka ihop det med säsongen 21. Och det har man ju öppnat upp för eftersom man då har frusit det tekniska reglementet och bestämt sig för att den homologerade bilen för i år ska vara samma bil som man kör med under 2021. Vilket innebär att det där skulle kunna funka. Det är bara det att det är en massa andra komplikationer med en supersäsong. Mycket enkelt till att börja med alla förarkontrakt som går ut efter säsongen 20. Vad gör man med dem? Hur skulle det fungera? Vi vet ju att McLaren står inför ett motorbyte, en motorleverantörsbyte mitt i det här mellan 20 och 21. Och det senaste som gäller där runt omkring så är det ju tydligt att Mercedes avser att leverera motorer till McLaren från 21 och framåt, precis som deras kontrakt är då. Och om jag har förstått saken rätt så är det samma intentioner från McLaren. Och det är inga större problem att hänga på en annan motor. Själva motorinfästningen är ju lika för alla motorleverantörerna. Det har man bestämt sedan några år tillbaka att det ska vara på det viset. Det är ju bara det att det är mycket bakom själva motorn om hjulupphängning och aerodynamiken bak på bilen och så vidare då, som behöver...
Men bara kylningen för
motorn. Ja, visst. Det är en oerhörd komplicerad historia som McLaren ställs inför då, med anledning av det här kontraktet då, som man har med Mercedes från 21 och framåt. Så att det där ska bli oerhört intressant.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Se hur man löser om man försöker förhandla om det hela och inte ännu börjat med det, och att det är därför som Mercedes säger det de gör på en fråga, en rak fråga då från de som hör av sig. Men om det fortfarande finns en alltså att McLaren har en möjlighet att kanske sätta sig ner med Mercedes och säga, hörni, vad tror ni? Om vi, ni och Renault kan komma överens här, ska vi inte köra på och ta det här motorbytet till 22 istället? Vilket vore det absolut bästa, den absolut bästa lösningen för alla, tror jag, om man gjorde så. Men just det här med förarkontrakt och sådana saker, det är en sån unik situation som råder just nu, så att det är massor av frågetecken som kommer att behöva rätas ut innan, och det är därför jag tror att det är så oerhört angeläget att köra en säsong 2020 klar, att sätta punkt för 2020 och sen då försöka sortera ut de andra bitarna och sen köra en vanlig säsong 21, även om det då är med samma reglement och samma bil egentligen som man kör i år då.
Vi kan konstatera att det är ju såklart absolut första valet för alla, såklart. Men då är frågan om då, så att oavsett om vi glömmer var säsong, eller när säsongen kommer sätta igång, då kan man undra så här, hur kommer kalendern se ut efter det? Har man liksom kvar de återstående, säg att vi drar igång bara för att dra något, Silverstone i juli, det blir första racet, och det är sånt där race som jag verkligen tror att Formel 1 vill köra på 70-års jubileet av Formel 1 VM. Så vill man noga med England, men vi tar det bara som exempel. De drar igång det där, då är det frågan om så här, kommer de behålla racen som de ligger efter Silverstone, eller kommer de liksom bara och sen klämma in race i luckorna däremellan för att nå upp till de där 15-18 stycken, eller kommer de liksom kasta upp allting och bara liksom optimera en kalender för att få plats med så många race som möjligt? Och då snackar vi om det där som vi pratade när vi pratade om miljöhänsynen, till exempel att Österrike ska ligga efter eller före Ungern till exempel, för det är nära att ta sig dit.
Ja, jag tror att det kan bli en blandning av båda faktiskt. Ross Brawn var ju, eller ja, Formel 1 hade ju diskuterat en reviderad kalender, och där pratade man triple headers, flera stycken, till och med en quadruple header, det vill säga fyra race i rad var ju på tapeten, och sen en double header i slutet då med Abu Dhabi och Bahrain tillsammans som avslutning då. Och våra gissningar är lika bra som någon annans om hur man kommer att göra. Det känns så svårt att prata om det här just av den anledningen att det finns inget ljus i tunneln än, utan den är kolsvart. Det är skillnad om vi hade någonting att glimta mot som ändå gav oss någon form av tidsram kring det här utbrottet, men det finns ju inte det idag, va? Så att därför så allt blir så oerhört teoretiskt än så länge och svårbedömt. Det är därför jag är lite fundersam över det här pressreleasen då som Chase Carey kommer med, eller det här uttalandet då som kommer, och som är ganska offensivt faktiskt, får jag säga, när man läser det. Känslan är att det är ju ett börsnoterat företag Formel 1, och de kan inte hålla på och valsa runt med uttalanden hur som helst som vilseleder marknaden, så att säga. Utan de måste ju ha torrt på fötterna när de väl säger någonting, va? Samtidigt är det ju ganska riskfritt att komma med någon form av prognos, för det finns ingen som vet om den stämmer eller inte. När man läser det han säger där, så visst, det känns väl okej. Och det väcker ju ett visst hopp ändå att det ska sparka igång, va?
Fast det är ju det där som är problematiken. De ger ju faktiskt en tidsangivelse att de hoppas, såklart, det är ju inte en konkret sådan, men att de vill komma igång under sommaren. De hoppas och tror det. Och det man kan konstatera är att de har ingen aning. De vet ju inte. Så att därför tycker jag att det var lite konstigt att de säger just att de vill komma igång. Det är klart att de vill, men att de säger så skarpt att de siktar på sommaren. För det är inte deras händer. helt enkelt. Och jag tänker, det är sånt där med börsbolag att man vill väl kanske inte, ja, de kanske vill behålla börsvärdet så gott som det går just nu, men jag tänker bara på backlashen om det där än en gång de måste flytta. Så det är därför jag tyckte att, för det var ju nyligen som de ändrade fot liksom, från att ha liksom en att de pekade lite på Monaco i slutet av maj. Sen blev det ju ett helt flytande mål så att säga, och det tyckte jag var ganska så här, ja, men det är väl smart i det här läget, för det finns inget annat att peka på.
Nej. Samtidigt så lindar de in det ganska snyggt och är ju fortfarande väldigt flytande kring alltihopa, va? Så att man får, jag tror att det är en kombination av att man vill lugna aktieägarna och komma med någonting, komma med uttalande, och jag pratade lite grann med Scott Mitchell då, som bloggar ihop med mig, och vi, han menar på att han såg en tydlig förändring i sättet att kommunicera från Formel 1 som har gått till det bättre hållet, att de är mer tydliga och möter publiken oftare, mer frekvent, och på ett tydligt sätt ändå vill markera för alla att det är inte alls så att man har lagt sig på rygg nu och ger upp det här, utan det så fort att det är möjligt så kommer man att sätta igång. Det var väl egentligen meddelandet som Chase Carey kom med.
Ja.
Så att, det är en oerhört intressant situation, eller ett tråkig situation skulle jag säga snarare. Sen är man ju återigen, vi pratade lite grann med om det också i sändningen i söndags, det här med ekonomin för teamen. En sak som vi inte har berört överhuvudtaget, Erik, ännu, det är ju faktiskt att Concordeavtalet är gällande, går ut sista december 2020. Ingen har så vitt jag vet skrivit på något nytt. Och nu ska det bli oerhört spännande att se hur pass väl Formel 1-communityn kan hålla sams. För att nu i de här svåra tiderna så har de ju ändå varit, de har visat på handlingskraft. Och kom ju snabbt fram till det här att de här loppen ska skjutas upp. Och de har dessutom bestämt sig för det här med reglementet och hela den biten. De har varit ganska tydliga med att de vill rädda upp det här.
Ja, och de har gett Formel 1 och FIA enhälligt ansvar för kalendern. De säger bara, säg vad vi ska köra så kommer vi. Det är ett stort steg för att få Formel 1 faktiskt.
Verkligen.
Och det, om jag tror att det är någonting positivt, och där menar jag ganska generellt faktiskt, är just att här sitter alla, hela världen sitter i samma båt. Sen så har man lite olika förutsättningar beroende på var man bor såklart, på grund av sjukvård och tillgång till det. Men det här viruset är ju inte, det bryr sig inte om gränser och sådant. Så jag tror att, jag minns i fjol då, eller när det i 2018 var det den här tripleheaden.
Ja, just det.
Att man körde tre race, och det var otroligt mycket. Och vi också ojade sig över att det var lite jobbigt där. Jag tror att du kommer inte höra ett ljud om det när det blir en fyra race i rad, om det väl blir det då. Alla kommer vara nöjda med det. Så jag tror att det finns liksom lite positiva effekter att säga, okej, men nu jobbar vi ihop för att få igång det här, och när vi väl får det då håller vi ihop så mycket som möjligt, och det kanske kommer hålla i några år.
Ja,
i bästa
fall. Och det är framförallt uppmuntrande då för vi vet ju att det är några team i alla fall som har ganska jobbigt med ekonomin. Jag tänker Williams i första hand då. Men nu tror jag i och för sig att de här andra teamen i mittfältet har en ganska, jag menar Racing Point då, som var det senaste var på fallrepet på riktigt, de har ju numera en solid och stark ägare. Alfa Romeo har det. Alfa Tauri har ju Red Bull bakom sig. Och ju längre upp vi kommer så är det ju närmare toppen vi kommer, ju mer åt fabrikshållet är det. Jag nästan så jag betraktar McLaren som ett fabriksteam, även om de inte är det rent ekonomiskt, för de har väldigt starka ägare. Och liksom utifrån mitt perspektiv då uppfattar jag att de har en bra kassa liksom.
Däremot då, det ska man ju ändå säga då, att vi ska gå vidare till Dino Beganovic alldeles strax här, problemet är ju när ekonomin påverkas så i det milda grad som den gör idag, så behöver ju inte teamen som sådana, jag menar Williams till exempel, de existerar för att tävla i Formel 1, det är ju inte Renault. Och Renault har ju varit lite så här frågetecken runt till exempel, och går vi in i en depression eller en recession som är allvarlig, ja, men då vet vi hur det blev sist då när BMW, eller var det BMW, ja,
BMW och japanska teamen drog sig ur alla möjliga spår. Ja. Subaru hoppade av i rally, Suzuki, MotoGP. Alltså de försvann på löpande band.
För att man kan inte försvara marknadsförings-slash-hobby när man driver ett så pass stora företag. Så det är ju en risk också. Så att jag tror inte man bara ska titta på Williams eller vad man ska säga. De kommer göra allt för att fortsätta tävla Formel 1, för annars har de ingen business.
Ta en sån som Gene Haas som lägger pengarna själv i stort sett på teamet och dessutom kommer från en väldigt, väldigt dålig säsong som de hade hoppats kunna reparera i år då. Hur tänker han inför en eventuell förlängning in i 21 då, så att säga då? Och när kan de ens förhandla om ett nytt Concorde-avtal när det ser ut som det gör? Mm. Alltså jag förstår inte hur de ska hinna med allting och hur de ska klara av allting. De behöver liksom köpa sig tid. Det är på något sätt som de behöver göra ett interimavtal som gäller bara över 2021, förstår du?
Och så, eller så bara skjuter de på allting.
Ja, men det är det jag menar. Ja, men, okej, fine. Gör det då. Men alltså, de behöver förmodligen signa någonting för säsongen 21 och sen göra om hela processen under 2021 när saker och ting har stabiliserats och lugnat sig lite och man framförallt ser hur världsekonomin ser ut och vilka möjligheter alla har att vara med och tävla på den nivån där de vill vara.
Ja, jag gissar att de gör det. Jag tror att de liksom skjuter på alla stora beslut, för att det är också sådana där grejer att sätt i team då. Att det är inte heller någonting som Cyril Abitbol i Renault kan styra över. Det är inte hans beslut. Nej. Så att Det beror på hur det går helt enkelt, och det är väl därför de är så otroligt angelägna om att komma igång. Mm.
Så är det. Ska vi sätta punkt för den här diskussionen, tycker du?
Det tycker jag.
Vill återkomma i ärendet, känns det som.
Jag tror att det är det vi ändå kommer göra.
Exakt. Men vi ska pigga upp oss nu med någonting som är väldigt mycket roligare, tycker jag. Dino Beganovic, välkommen till Viasat Motors Formel 1-podd.
Tack så jättemycket.
Du har ju blivit Formel 1-förare nu också, hastigt och lustigt.
Ja, det kan man säga. Jag var ju med i e-sport-racet igår, så det var väldigt roligt.
Var det någon sån grej runt att det var liksom var Ferrari Junior eller Driver Academy med dig på något sätt i det racet?
Ja, det kan man säga. Vi tränade väldigt mycket. Eller ganska mycket. 2 dagar innan började vi träna ganska mycket. Och då tränade jag med Ferraris e-sportteam som också är Driver Academy. Jag fick hjälp och Robert fick hjälp, Schwarzman, av dem. Av David Tonitza som var mästare förra året. Och den nya föraren Bonito, tror jag han heter. Så det var väldigt, väldigt kul, väldigt speciellt att köra med sådana proffs i sporten.
Det låter ju som en väldigt seriös satsning också, eller hur?
Ja, det var seriöst kan man säga. Självklart så vill man ju göra så bra som möjligt när man kör mot Formel 1-förare och kändisar kan man säga.
Du, snacka om att du har hamnat i hetluften från 0 till 100 på något sätt. Jag menar, förra året körde du go-kart och det är väl i och för sig på hög nivå med många duktiga förare. Men nu tar du steget upp i Formel Bil, i Formel 4. Vi ska komma tillbaka till det strax. Men sen också i det här förarprogrammet med Michael Schumachers son Mick Schumacher som är en av deltagarna. Robert Schwarzman, då, regerande Formel 3-mästare som tar klivit upp i F2 som du körde med igår och så vidare. Du har verkligen kommit rakt in i lejonets kula på något sätt.
Ja, det känns helt fantastiskt att man har fått en sån möjlighet av Ferrari och att de litar på en. Och jag tror det känns det bästa, så att liksom ett så stort och bra märke som Ferrari litar på en, att man kan lyckas, och det betyder jättemycket. Och att komma in så här i racingvärlden är fantastiskt.
Har det sjunkit in för dig? Var du har hamnat och vilken möjlighet du har fått?
Jo, men det tycker jag. Jag har kommit in väldigt bra. Såklart så är det ju stor skillnad jämfört med karting. Bara att köra bilen, allt är mycket större. Till exempel bara som att komma från en pingisplan till tennisplan kan man ju säga. Så det är ju väldigt, väldigt stor skillnad.
Du, och jag måste fråga dig där, för att jag har hållit på med Formel 1 ganska länge, Janne ännu längre, och då har det liksom funnits de här förarprogrammen, och jag vet nästan ingenting. Vad försiggår egentligen i Ferrari Driver Academy?
Ferrari satsar ju väldigt hårt med deras förprogram. Och de pushar.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Väldigt mycket med förarna och försöker göra dem alltså bättre och bättre hela tiden och försöker att få förarna att växa och andas Ferrari så att de kommer in i det så snabbt som möjligt så att de är redo när de kommer till Formel 1. Så man kan ju se till exempel Charles Leclerc som har lyckats den vägen och det går ju väldigt bra för han, och han har ju känt de mekanikerna sedan innan också, inte bara nu när han har kommit in i Formel 1 utan tidigare år, till exempel i Formel 2 och GP3. Så jag tror det är den vägen de vill gå och de pushar väldigt mycket med det. Så att vi lär oss jättemycket där. Mycket fysiskt, mentalt, tekniskt också om bilarna, hur de fungerar, motorer, turbo och allt möjligt.
Då undrar jag så här, hur ser en vanlig dag ut då? Vad gör man på en vanlig dag på Ferrari Driver Academy? Men nu kan du inte vara i Italien. Det är ju lite speciella omständigheter då naturligtvis eftersom det har blivit som det har blivit i världen. Men om det nu hade varit en vanlig dag, för ni hann ju med några i början i alla fall. Hur såg en dag ut?
Liksom om man kollar på ett program som jag skulle haft innan jag åkte till Sverige, innan jag hann till Sverige. När det varit som sämst i Italien så skulle det varit... mental träning, fysisk träning skulle det varit. Vi skulle ha haft genomgång hur man sätter på en växellåda, motor också. Det var en hel dag. Sen så nästa dag kanske det var hur turbon fungerar. Den andra dagen var det mer fakta om bilen, hur den funkar, hur setup funkar, vad man ska ändra om bilen är understyrd, överstyrd i vissa tillfällen.
Pratar ni bara italienska eller hur funkar det? För jag vet att det är nästan ett krav att ni ska lära er italienska och det gör man ju inte i en handvändning, så det kanske det måste bli på engelska på något sätt.
Ja, det är på engelska, men snart tror jag det kan bli på italienska. Det är väldigt många i akademin som snackar flytande italienska. Jag tror det är jag och två till som kanske inte snackar italienska flytande. Men det är på väg. Till exempel imorgon så ska vi ha italienska lektion via Skype. Så liksom, akademin fortsätter som vanligt, bara att det är på distans nu. Så de har sagt att det här viruset det förstör inte vår akademi, sa de.
Det är väldigt bra det. Men då tänker jag så här, nu är du hemma i Linköping. De andra förarna är väl hemma också i programmet i alla fall, just på grund av den rådande situationen. Men är det meningen att alla ska bo i Maranello?
Ja, de vill ha förarna där så mycket som möjligt vill de ha. Men vissa förare som kanske är lite äldre eller bara inte vill vara där på heltid, de är inte där. De kanske bor... inte i Maranello utan ganska nära. Men de flesta förarna ska bo i Maranello. Till exempel planen är efter jag är klar i nian så flyttar jag ner till Maranello.
Mm. Det sätter ju saker i ett perspektiv också att du faktiskt går nionde klass fortfarande och inte kan flytta ner till Maranello än. Hur ser du på att flytta ner då? Tycker du att det känns okej att lämna hemmet och familjen och hela den grejen?
Ja, men det känns okej. För liksom jag har varit väldigt mycket borta själv med teamet, med alla mekaniker som jag har haft i World Racing när jag tävlade i go-kart. Så jag har varit ensam, eller kan man säga, med teamet väldigt mycket, och det känns väldigt bra. Man kommer in i det väldigt snabbt och väldigt bra. Speciellt jag tycker att det är mycket skönare att åka med teamet till banan en morgon när det är race-dag eller kvaldag. Så ja, jag tycker inte det är så stort problem.
Hur tas man om hand då medan man är där nere? Liksom, har ni en egen lägenhet eller bor ni liksom tillsammans med andra?
Just nu så har Ferrari Driver Academy fixat ett hus där fyra förare ska bo. Tre klara som ska bo där. Nu står det mellan mig och Arthur Leclerc. För han har gått klar skolan så han kan flytta in tidigare. Och jag behöver kanske någon att bo med. Så det hade varit ganska bra för mig att bo med några andra förare. Men annars så fixar de en lägenhet, har de sagt. Så det är inga problem. Jag tar i alla fall med mig simulatorn, så det är okej.
Så du ska bo själv alltså i en lägenhet, 16 år gammal? Och...
Ja.
Bäddar du en sängen hemma?
Nej.
Jag misstänkte det.
Okay. Simulatorn i alla fall, så då är allting bra ju.
Ja, då är allt bra. Det funkar.
Ja, du har ju verkligen slagit in i världseliten där också, eller världseliten, men det går ju bra för er. Ni har någon Formel 4-serie va, som ni kör 30-35 förare tillsammans, så du leder just nu.
Ja, exakt.
Trea ikväll när vi spelar in där.
Ja, vi körde nyss och det är helt okej. Det var lite, jag tror det var lite teamorder i de andra teamen, för det var en snubbe som saktade ner väldigt mycket och ville ta ut mig, för jag leder mästerskapet. Men hittills har det varit väldigt bra. Jag har bara haft ett dåligt race, men man kan ta bort 3 race av 12. Så det går väldigt bra. Just nu leder jag mästerskapet, så det känns bra.
En bra början kan man ju säga på den karriären då, tills det är dags att sätta sig i den riktiga Formel 4-bilen, vilket alltså är planen för din del då. Du ska åka italienska mästerskapet i Formel 4.
Japp. Och 3 mästerskap i tyska serien med Prema Power Team.
Nu vet jag att du har hunnit testa Formel 4-bilen en hel del på väg fram till att det blev klart att du kom med i Ferrari Driver Academy. Kan du sätta ord på hur det här steget har varit från kart till bil? Du pratade om att det är som att gå från pingis till tennis. Men om vi omvandlar lite grann till biltermer och så vidare.
Jag tror det väldigt stort steg att ta. Jag tror det är en helt annorlunda grej kan man säga. Så jag tror den största skillnaden är downforce och bromsning och pitch i bilen också, som Rickard har lärt mig, Rickard Riddell. Jag tror det är en väldigt stor skillnad, speciellt att man bromsar verkligen med nästan all sin kraft i bromsningen, och man måste ha en viss teknik när man bromsar också. För man kan hitta, alltså det mesta tiden sitter i bromsningen om man behöver hitta tid. Så det är den största skillnaden för mig. Och downforcen som jag sa, i snabba kurvor, snabba banor, så man måste verkligen lita på bilen.
Det där är en sån där grej som man har hört så himla mycket om att ta steg från karting till bilar, att det är ett väldigt stort sådant, och vissa kanske inte. Jag kommer ihåg att jag läste en bok med Damon Hill till exempel, att han var inte alls speciellt duktig i karting, för att han började så sent. Det är en helt annan historia. Men han kände sig verkligen hemma i bilar först. Mm. Hur har det känts för dig?
Det har känts ganska bra. Första gången var det väldigt konstigt, kändes det som. Det kändes som att det skulle ta väldigt lång tid att vänja sig vid det. Men efter ett test så kändes det väldigt bra faktiskt. Så jag var snabb från början i bilen. Det fanns alltid där. Det var bara, man måste vara konsistent med bilen. Och det är där man måste lita på bilen och vänja sig vid en annan grej. Men det gick väldigt bra. Jag kom in snabbt i bilen, så det kändes bra.
Tyvärr då så kom ju det här uppehållet nu då, som vi alla lider av så att säga, och får inte göra det vi egentligen vill göra. Hur har det känts för dig då att det var liksom, allting rullade ju på. Och sen när det skulle sätta igång, då bara, var det någon som drog i handbromsen. Det måste vara lite mentalt jobbigt ändå.
Ja, men det är väldigt jobbigt. För senaste testet vi hade var i början av december. Och en vecka innan vi skulle ha första testet på Monza, så sa de att det är ingen fara, allt är bestämt, vi ska köra. Två dagar efter då, så sa de att det är inställt. Sen jag stannade ju där nere, och jag fick besked att jag skulle till Maranello istället och vara där och göra massa aktiviteter med Ferrari. Men den dagen jag skulle dit så fick jag meddelande på morgonen bara, nej, kom inte hit, vi är i en röd zon. Det var att ta första flyget hem och försök bara ta dig hem. Så det var väldigt jobbigt. För helgen efteråt, eller den helgen, skulle vi till Örsesleben. Men därefter så blev ju hela Italien i karantän. Så mitt team Prema kunde inte åka över gränsen till Österrike. Så vissa andra team fick testa, men inte vi, de som är från Italien. Så det kändes ganska jobbigt, men just nu är det ju bara att bara vara hemma, tror jag, och försöka göra det bästa av saken och träna så mycket det går av banan och vänta tills det lugnar ner sig.
Igår när vi gjorde det här programmet då, som där vi visade ett gammalt Formel 1, så pratade vi lite med Felix Rosenqvist och Marcus Eriksson där med simulator, och Marcus har precis byggt en ny simulator och Felix har kört en del simulator och varit före i det avseendet och gör det väldigt bra. Hur tycker du att det är med den lilla erfarenhet av bil du har nu då, att ändå köra simulator? Har du nytta av simulatorkörning, tycker du?
Det tycker jag absolut, för liksom jag kände alltid sugen att jag måste köra någonting. Till exempel när jag inte hade en simulator så stack jag alltid till Bosen när jag hade en helg ledig och körde racing simulatorn där. Och det är ju ändå 2-2,5 timmar från Linköping. Så det var ganska länge att ta sig dit, men nu när jag har simulatorn så känns det mycket bättre. Alltså liksom jag kör ju dag in dag ut, kan man säga. Så jag kör ju hela tiden. Det är inte det här suget riktigt att man måste verkligen köra något. För jag kör ju redan på simulatorn. Jag kör ju mot alla jag ska tävla mot i år. Nästan. Så alla kör simulatorer. Liksom alla Formel 1-stjärnor också. Många kända personer. Många i e-sportvärlden kör. Så jag har absolut nytta av det. Och det är också man kan ställa in hur man vill ha ratt, hur man vill ha pedaler, så att det känns som verklighet.
Men du hade ju en bra fight när du körde det här Bahrain Virtual Grand Prix med Nico Hülkenberg. Som sagt, men vilka är dina, utifrån den här sim-serien då med F4, har du kunnat liksom reda ut vilka som du tror kommer bli dina största konkurrenter i serien?
Jag tror att vi har ett väldigt bra startfält i Prema. Alla är rookies, kan man ju också säga, att men vi har ett väldigt starkt startfält. Också andra team. Det är många väldigt bra förare. Jag tror det är en av de starkaste som Formel 4 i Italien har haft hittills. Så jag tror det kommer bli tufft, men jag ska göra allt jag kan för att vara högst upp.
Vad har du satt för målsättning?
Jag tror att bara vara där uppe i toppen hela tiden och fightas om podiet hela tiden och vara alltid i toppen. Göra så lite misstag som möjligt, men jag satsar på att alltid vara där i toppen och alltid utmana om vinsten.
Rickard Rudell finns ju bakom dig då. Rickard som jobbar med mig och Erik också och är mångårig reseförare med en oerhörd erfarenhet. Vad betyder han att ha med sig i den här satsningen, tycker du?
Jag tror det är speciellt viktigt att ha Rickard med. Han är så erfaren av det här. Han har också jobbat med andra förare och han har ju haft fantastiska resultat han själv. Så det känns fantastiskt att ha han bakom sig och med sig i den här satsningen, kan man säga. För det är så mycket tips och mycket off-banan kan man säga, med kontrakt och sponsorer och grejer. Det är väldigt schysst och snällt och bara fantastiskt att lägga ner så mycket tid och hjälpa till med vad jag gör, med vad vi gör.
Du fick ju möjlighet att åka till Barcelona och se testerna där. Hur var det?
Det kändes fantastiskt. Det var också första gången jag såg en F1-bil live köra på en bana. Så jag var inte så där jätteerfaren så här med ljudet och så på riktigt. Så det kändes ju som att de aldrig bromsade i kurvan ens. För ljudet kom senare. Men det var fantastiskt att följa det så nära också i garaget och i Ferrari Hospitality. Så fantastisk möjlighet att vara där också med min pappa som har så stort intresse för Formel 1, för bara Ferrari. Så jag tror det var stort för mig och verkligen stort för honom också.
Det är stort för vem som helst att få komma så nära Ferrari-teamet, tror jag, i en Formel 1-depå på det här viset och hänga med Charles Leclerc och Sebastian. Fick du träffa förarna? Alltså...
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hade ni tid att prata någonting med varandra?
Jo, men vi hade tid att snacka och de var jättetrevliga, jättesnälla killar. Det var väldigt schysst att de tog sin tid och snackade och frågade vad man ska göra i år och hur det går och olika grejer. Så det var väldigt, väldigt nice, bra stöd med dem.
Kul, Dino. Dino Beganovic alltså, som alltså finns med i Ferrari Driver Academy och som just nu då sitter hemma och väntar på att säsongen ska dra igång. Vi väntar ju alla på att säsongen ska dra igång. Himla kul i alla fall att du har kommit så här långt. Vi önskar lycka till med Formel 4-satsningen till att börja med. Jag gissar att vi kommer att höra mycket av dig, om dig framöver då. Förhoppningsvis då med framgångar då som kommer vidare. Så får du väl gnugga vidare i simulatorn så gott det går då.
Tack så jättemycket.
Ja, även där så hoppas man ju att säsongen kommer igång snabbare än kvickt. Alltså.
Verkligen.
För det ska bli väldigt kul att följa Dino under säsongen när den nu kommer
ja,
igång.
Ja, det var ju vår första möjlighet att få träffa Dino. Kul kille, 16 år gammal. Supermålinriktad känns det som. Väldigt vuxen redan, trots sin ringa ålder. Han ser inte så vuxen ut.
Nej, han låter inte.
Nej, verkligen inte. Va? Men supermogen och vältalig och drillad.
Jag säger så här, kommer du ihåg, hade du varit kapabel att gå igenom den processen som han gör nu när du var 16?
Nej, det kan jag inte säga att jag hade gjort. Och jag kommer ihåg en annan Lintott som jag träffade just ungefär när han var 16-17 år, så där 2007. En kille vid namn Marcus Eriksson då, när han hade fått sin chans i Formula BMW då, körde i det mästerskapet i England och det är kul att kunna jämföra då, men Dino har ju verkligen hamnat på ett bra ställe nu. Ferrari Driver Academy verkar oerhört seriöst och en seriös satsning. Nu kan inte vi säga att de inte har varit det tidigare, för vi har inte haft den insynen i det som vi får nu. Men helt uppenbart är det ju att de håller upp fanan högt där och vill verkligen någonting med sitt program. Och det är mycket förare i det. Och starka kort, flera stycken av dem också, som verkligen blir spännande att följa. Inte minst Dino Beganovic som, jag menar, kolla på den när han kör simulatorracing. Han är ju ruggigt snabb där också. Och som man sa då, leder det här mästerskapet där inofficiella de har bland Formel 4-förare och Han håller liksom på att köra sig in i världseliten på nolltid här, trots att han inte har kört en enda meter ännu i tävlingsfart eller i tävling med sin Formel 4-bil.
Ja, det är lite, det är annorlunda tider på så många olika plan.
Verkligen. Har fighter med Nico Hülkenberg liksom i ett virtuellt Bahrains Grand Prix och snackar med oss om strategier. Ja, men vi skulle ju bara köra en enstoppare. Jag skulle ju kvala på medium. Och...
Det är som på riktigt.
Verkligen, verkligen. Ja, kul kille. Och jag önskar honom all lycka och hoppas att det går bra för honom. Vi ska ju självklart hålla ögonen på Dino Beganovic. Och det leder...
Ja, vet ni vad? Ja. Ja, exakt. För att på söndag då kommer vi köra avsnitt 2 av Via Play Sport F1-depån live, och då kommer ni själva få lägga ögonen på Dino Beganovic, för han är en gäst via Skype.
Just det.
På söndag.
Vilket är kul, tycker vi. Och på söndag är det alltså ett nytt, inom ett gammalt race som vi ska visa. Ska vi avslöja vilket?
Ja,
gör det då.
Vi kommer visa... Ja, låt mig vara, så ska jag göra det. Brasiliens Grand Prix 2008. Mm. Inga spoilers.
Nu. Inga spoilers. Ett fantastiskt race.
Det är ett jäkla bra,
ja, det var,
race.
Alltså. Det var bra drag i det. Mm. Och jag fick tuppar i halsen. Och det kan jag avslöja i alla fall.
Ja, det kan
det var ju några magiskt avslutande varv. Jag kommer ihåg när jag träffade Timo Glock i Brasilien. Det var väl förra året när jag pratade med honom om det där. För det var väl någon form av jubileum. Nej, det måste ha varit 2018 måste det vara det. Som jag träffade honom. Han pratade om den där sista varven som ni själva kommer att få uppleva igen då. Jag gissar att en del av er som lyssnar på podden har rätt bra koll på vad som hände, men vi avslöjar ingenting just nu då, så kan vi ta det på söndag. Kul idé det här med F1-depån live som är en nödlösning såklart.
Det är klart att det är det, men faktum är att så det är klart att jag hade ju hellre haft en F1-säsong att rama in, men det är ganska, på något sätt så är vi så himla fokuserade på att göra tv som just leder upp till ett race, och då är man ganska så här styrd av vad vi måste prata om, för det är liksom det viktiga saker som händer, och då behöver vi liksom informera om det, och så att det är liksom man blir låst liksom till bara nyhetsläget, och det är faktiskt en av få gånger som jag har jobbat med ett tv-program som är så här, ska vi göra det? Ja, det kan vi göra. För att vi ska liksom bara försöka göra underhållning så mycket som det går i alla fall.
I ditt huvud, vad vill du göra med det här programmet? Hur vill du att det ska uppfattas av den där hemma?
Ja, men vi pratade om det faktiskt när vi kom på, för det ska man också säga att det här första programmet, vi kommer att utveckla formatet ju längre tid vi får hålla på med det här, och just nu känns det ganska lång tid, utvecklingstid där, men det var ju att i och med att vi vet att gamla race, det är svårt att liksom bygga spänningen. Sen så kan, har du inte sett eller har du glömt bort vad som hände, så kan du säkert tycka att det är spännande förhoppningsvis ändå. Men det är ju just allting runt omkring som vi ska försöka fokusera på lite extra. Vi pratade om det och kom fram till att vi vill liksom att skapa ett skönt häng med dig och Rickard. Och med lite sköna gäster. Liksom.
Just.
Söndagsunderhållning. Liksom.
Ja.
I väntan på nya race.
Du lyckades ju bra i det första programmet, får jag säga, med både Felix och Marcus som var med från Indianapolis, och där vi lyckades fiska upp Eddie Jordan också, vilket var kul tycker jag. Han är ju som en maskin.
Ja, alltså grejen är att jag ringde honom på förmiddagen och bara för att så här, kolla Skype-linan. Han var i Sydafrika och sådär, så att jag ville bara se så att vi hade rätt instruktion till honom, och jag bara sa, det här tar väl 3 minuter eller någonting, men jag tror att jag vet att jag satt i 22 minuter med honom också. Han bara kör liksom bla bla bla, du vet, vi har ju träffats någon gång, men det är inte så att han kommer ihåg mig. Men han bara, åh, hallå, du vet, så här, var är du då, och så sitter du hemma liksom, och tittade runt i mitt rum som jag sitter, och så liksom, det är ett barn där bakom, så här, kan jag få se det barnet? Jag fick gå och hämta min 2-åring och det är så här, och vet, han är superskön människa. Excentrisk.
Verkligen. Och frispråkig många gånger. Jag tycker det var kul att höra honom dra historierna runt kring det här racet som blev väldigt speciellt för hans del om en dubbelseger till slut då. Oavsett det, vi ska inte prata om det, för det programmet har vi redan sett, va? Men det var kul att ha en sån kille med, tycker jag. Har du något i bakfickan till på söndag eller?
Ja, nu när i simulatortider så ska vi försöka grotta ner oss lite extra i det här simulatorracing. Det ska såklart Dino Beganovic få berätta mer om. Men vi har även redan nämnda Scott Mitchell som ju är journalist på The Race som har anordnat hittills 2 stycken stora simrace då genom iRacing. Är det, va?
Nej, R-Factor.
R-Factor är det. Och bara få lite så här mer info om simulatorracing generellt. Liksom. Hur många som håller på med det, hur stor industri är det och liksom vad har egentligen hänt med den här branschen från, jag ska inte säga noll, men jag menar från en mycket lägre nivåer på mainstream media i alla fall. Så helt plötsligt så är det allt vi har att fokusera på. Det måste ju vara ett
gigantiskt... Det är väl den enda bransch som boomar just nu.
Ja, det och typ Netflix.
Ja, ska vara det. De har ju inte fått dra ner på kapaciteterna för att inte knäcka internet.
Ja, exakt. Knäcka internet. Det är faktiskt... Det är många som sitter hemma. Och sen så är det och sen så är det hemmaträningsappar också.
Ja, okej. Det var roligt, för jag pratade med Scott precis innan här. Och han sa att han är inte helt oäven på det här med simracing själv. Han hade provkört då F1 2019-spelet, då, det som var grunden för det virtuella Bahrains Grand Prix som gick igår. Och han hade gnuggat lite grann och hans bästa varv hade faktiskt gett honom 3:e plats på griden.
Mm.
Så att det är okej.
Ja, verkligen. Ja, men det är ju en annorlunda grej och jag är otroligt dåligt insatt i det här ändå. Sen så har jag ändå så här tyckt att ja, men det är en rolig grej, men jag har aldrig sett det som vad det faktiskt är eller vad det visat sig vara. Mm. Idag för, och sen så finns det ju yttre anledningar till att det
för blir... det första kan man väl säga så här, jag hade ju förmånen att vara med när Porsche Carrera Cup körde sitt e-sport event i höstas. Och det som slog mig då var ju hur fantastiskt skickliga de som gör det här hela tiden, som bara gör det här, är. Och hur de faktiskt kan racea utan att köra på det här virtuella Bahrains Grand Prix. Igår blev ju lite igenom en kraschfest och inte så kanske inte så
alltså, ärligt talat, det kändes inte
nej,
bra.
Nej, men det blev tokigt, va? Men när de gör det på riktigt, de här killarna som håller på, de är superduktiga, alltså verkligen. Alltså, jag kan inte med ord beskriva hur bra jag tycker att de är, för att de är verkligen otroligt, otroligt skickliga. Och för dem är ju det brinnande allvar, så att säga, va? Det får man aldrig glömma. Man kan inte dissa bort. Jag åkte ju på det själv. Jag kallar det för tv-spelsrigg eller något sånt där, va? Och jag vet att sim-communityn blir tjurig då, för att det här är, de simulerar racing och de simulerar det så gott det går och så nära det går verkligheten. Och för dem är det ju verklighet. Det är ju det verktyget man har.
Ja, och du, tänk dig nu vad många som skaffar riggar, inte minst Marcus Eriksson. Mm. Som har,
den är färdigbyggd liksom, nu med hjälp av Rosenqvist.
Ja, jag såg det faktiskt ganska roligt. Men det ska vi prata mer om också. Men just det faktum att förare använder det här. Jag menar, kolla på Dino, kolla på Felix, kolla på alla... Liksom, det är ju hur många stora namn som helst som håller på med det. Och det är inte bara för skojs skull, utan det är ju för att hålla igång på riktigt. Så någonting ger det ju, även om det inte är exakt verklighets... Det är inte verkligt till 100% helt enkelt.
NASCAR hade ju ett bra race, som jag förstod saker att det går också. Där de ja, det var ju liksom, det var ju så verkligt som man nästan trodde att det var på riktigt.
Ja,
faktiskt.
Ja, men faktiskt.
Nej, kul.
Ja, men mer om det på söndag, och vi jobbar på likt att ta in någon intressant, någon potentat som det heter.
Just det.
Efter race också. Mm. Ännu inte 100% kontakt ens, så att det är det jag jobbar med, så jag får försöka skärpa
mig. Ja, du får göra det. 15:30 på söndag, Viasat Motor eller Viaplay är det som gäller i alla fall. Vi hoppas att ni alla rattar in detta då och hänger med Brasiliens Grand Prix från 2008 som huvudnummer. Sen när det gäller podden så har vi en liten spännande grej på gång också till nästa vecka.
Ja, det är faktiskt, det är jätteroligt. Det var mer sånt här kan jag tycka. Det är en lyssnare som har hört av sig till oss. Han heter Niklas Wallberg. Och han hade en idé om hur han vill intervjua. Han ska alltså intervjua oss 2 nästa vecka. Mm. Delvis i podden i alla fall. Eller i podden helt. Men delar av podden kommer handla om det i alla fall.
Jag fattar. Jag fattar.
Att jag ens är med i en podcast är helt otroligt.
Jo, men det är lite charmen med dig, Erik, också.
Jag hoppas att folk tycker det.
Jo, men så är det.
Niklas Wahlberg, han kommer posta en sak på vår Facebook-sida med lite instruktioner, för han behöver andra lyssnares hjälp också att ställa vissa frågor, och det är inte sån här han kommer ställa påståenden och så ska vi efter bästa förmåga få svara på dem då. Och jag vet att han har haft kontakt med din son.
Oj, det var det värsta.
Kolla,
så han, det låter det, ju det inget, låter oerhört farligt.
Det här känns inte bra alls, men så att jag ser fram emot det här. Jag vet knappt själv vad som kommer hända, men kul kommer det bli. Så gå in på facebook.com/F1podden, då kommer det komma upp ett inlägg och där får ni ge Niklas lite hjälp här, så att det blir ett bra avsnitt nästa vecka.
Jag sprider inlägget också via mina sociala medier också, så når det kanske någon till.
Gör det.
Bra, då tycker jag att vi kan stänga butiken för idag. Det blev ju ett bra avsnitt idag också, kan jag tycka, där vi har sammanfattat lite grann vad som gäller runt F1-kalendern då, och vad man kan förvänta sig eller egentligen inte kan förvänta sig överhuvudtaget just nu. Ni har träffat Dino Begani.
Vi har pratat på i alla fall.
Det har vi gjort. Och vi har ju dessutom fått träffa Dino Beganovic för första gången, vilket var oerhört kul. Det finns ju några till unga talanger som vi borde fiska upp, Erik, tycker jag.
Vi ska fiska upp alla talanger som
Exakt.
Finns i hela
vi kommer
världen.
Att behöva det. Rasmus Lind, tänker jag, som ska åka Indy Lights i USA om säsongen där nu kommer igång, tycker jag vore spännande att höra också. Så det ska vi försöka få till.
Rasmus Lind var den första som jag gjorde en sån här elbow bump.
Aha.
Du vet, den nya formen av hälsning. Just det kommer jag aldrig glömma. Den första som jag gjorde det med var det som Rasmus
Lind. Så jäkla cool. Ja. Herregud, Erik.
Jäkla. Det var bra.
Jag måste få ta på dig sen. Okay. Ja,
vi måste sluta.
Ja, det måste vi göra.
Det här blir inte
ha
bra.
En jättefin fortsättning på vilken dag det än är för er när ni lyssnar. Ha det gott, hej då!